Jo, tror jag. Nu hörs det, ja. Mm. Tack för välkomsthälsningen hit. Och det var fint att få dela den här gudstjänsten med er här. Jag tycker det känns väldigt fint. Det har börjat väldigt fint. Vi har ju börjat med andlig krigföring redan här. Med att lovprisa och lovsjunga Herren. Det är ju där det går ut på. Där vi får göra detta när vi verkligen proklamerar Jesus som segrare. Det är ju det som vi ska göra för att vinna seger tillsammans med honom. Vi måste arbeta tillsammans med Herren. Och om vi ska få väckelse så är det inte bara att vi ska vänta på en väckelse. Vi måste också bli medarbetare. Vi måste arbeta tillsammans med Herren för att vi ska kunna få en väckelse. Och det är lite av detta jag vill ta upp här nu. Och andlig krigföring, det låter ju kanske lite hårt, men faktum är att vi behöver veta lite hur det verkligen fungerar i andevärlden. Och vad vi som Guds församling är kallade till att göra. Jag har ju varit med som böneledare på något som heter Bönetåget. Det är en del som känner till det kanske. Och där var jag... Jag tog upp om strategisk bön för väckelse i Sverige. Och det blev, de ville spela in detta sen, så jag spelade in det här. Och det finns 4 CD om detta. Och jag kommer att ta lite koncentrat ut av detta nu här idag. Men om ni vill verkligen ta till mer av detta så finns de här CD:erna här. Vi har fått skickat ut 150 paket av detta till olika bönegrupper här i Sverige. Fått en väldigt fin respons på detta, och sen kom det fram till kanal 10, så vi fick vara med där i kanal 10 den 25 april. Och då fick jag berätta lite om det här och hur det här har kommit till. Och det blev en sådan respons på det, så att 1200 paket gick ut därifrån då. Så vi tror att det ska få bli till välsignelse och väckelse för Sverige. Så att tacka Herren lite. Herre, nu vill jag bara tacka och prisa dig. Fortsätt att proklamera ditt seger. Tack Herre för att du vill också öppna våra hjärtan så vi verkligen förstår Herre vad vår uppgift är. Att vi är tillsammans med dig får bereda den väckelse som redan har börjat Herre. Att vi får vara samarbeta med dig Herre. Precis som du har sagt Herre, vi får samarbeta med dig så att vi kan få vara redskap för din sanning, för din väckelse som du har sagt. Och som du har också flera gånger sagt att det ska få komma en väckelse här över vårt land. Och att du redan har tänt denna eld. Och tack Herre för att vi får vara med och fortsätta och ditt verk i detta land Herre. Vi prisar dig för detta. Herre, nu lägger vi allt i dina händer och jag tackar dig för att du ska tala genom mig denna kvällstund. Att det kan få bli något som kan bli till ledning och hjälp. Herre, vi prisar dig för detta. I Jesu namn. Amen. Jag vill utgå lite ifrån det Bibeln här först. Och det första jag vill utgå ifrån här, det är det profetiska budskap som Birger Skoglund fick ta emot under sitt besök i Jordanien 1997. Det är alltså nu över 20 år sedan, 22 år sedan. Men vi har inte fått se mycket av det, vad som hänt. Men jag är övertygad om att det var Gud som talade genom den här mannen. Och det Gud har sagt, det kommer vi vara med om. Om vi vill gå in på och vara hans medhjälpare. Och det här profetia ligger också till grund för bönetåget. Det började efter detta sedan. Och att det ska bli en genomgripande folkväckelse här i vårt land. Och det tror vi på, att vi är på väg in i detta. När vi åker upp till Tredjiksröset, som jag var första gången 2010. Varit med flera gånger sedan och fått vara böneledare där uppe. Så över en dag åker vi upp till Tredjiksröset och beder för Sverige, Norge och Finland. Och när vi var där sist nu så kom det, precis när vi kom fram, strax innan vi kom fram till själva röset, så fick vi höra att det var någon som sjöng där. Det var det norska ungdomar som har kommit hit. Och när vi går fram här så kommer det ungdomar från Finland. Och Herren har kallat dem. De ska gå dit till röset och be för sitt land. Och så kommer vi tillsammans, kommer vi från Sverige. Jag tror inte det är en tillfällighet att vi kommer på precis samma stund, samma dag, samma tid. Kommer vi stråla samman där och be för våra länder. Det måste vara Gud som står bakom detta. Och det är viktigt att vi får be för våra länder. Och där vi håller till annars är över Soppero i den frikyrkan där uppe. Det är ju Sveriges nordligaste frikyrka som vi brukar vara en vecka där uppe då. Och de har varit just denna vecka nu. Vi var inte med denna gången. Men vi tror på att vi ska få vara med om en väckelse också här i Sverige. Nu tillbaka till den här profetian. Det var ju en ung jordansk man som kommer fram till Birger Skoglund där i Jordanien. Och han talar ren svenska på ett språk alltså som han inte kan. Och Birger Skoglund försökte prata med honom på svenska sen. Han förstod inte ett ord. Han frågade honom om han visste något, vad han visste om Sverige. Han visste ingenting om Sverige. Han visste inte att det fanns en stat som heter Stockholm ens. Men han får bära fram det här på ren svenska. Så säger Herren, gå hem till ditt land och hälsa allt mitt folk att jag, Herren, har tänt en eld som brinner från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr, från Smyna i Göteborg i väster till Stockholm i öster. Alltså det här var tungotalets gåva det han fick framföra på ren svenska och inte kan någon svenska. Det måste ju vara Gud som står bakom det här. Det finns ju ingen annan som kan... när detta kan ske. Den heliga ande som talade genom den här Jordanien. Och sen lägga märke till här att Gud hälsar till allt sitt folk här i Sverige. Han säger ju det. Gå hem till ditt land och hälsa allt mitt folk, sa ju Herren. Men hur tog vi emot det här som Guds folk? Hur tog vi emot det här budskapet? De flesta tror jag som tänkte som så. Ja, nu får vi se vad Gud gör. Nu ska vi se. Det är precis då som att Gud ensam skulle göra det här. Att Gud bara helt plötsligt skulle liksom komma med väckelse. Men vi kan se här genom hela Bibeln att det fungerar inte på det sättet. När Gud ger ett löfte och när han uttalar ett löfte till sitt folk så från hans sida är allt klart redan. Men han gör inget utan samarbete med sitt folk. Vi kan se i Bibeln när profeten Daniel i skrifterna fick se här Jeremias profetia om de 70 åren som fångenskapen för sitt folk skulle vara och upptäckte då att tiden hade gått. Då förstod Daniel att här var en strid i andevärlden. Och Gud har gett oss som sitt folk i detta land med sin plan, sin vilja för detta land. Men när Gud har talat så mobiliserar också Guds och vår fiende djävulen sin armé för att hindra att det Gud har sagt ska gå i uppfyllelse. Gud vill samarbeta med oss. Vi ser det genom hela Bibeln. När Gud vill göra något så söker han människor som han kan arbeta igenom. Daniel fick vara med om att vinna seger i andevärlden så att Guds ängel kunde komma igenom himlarymden med bönesvaret efter 21 dagar med bön och fasta. Och jag är övertygad om att även idag så gäller samma villkor för oss. Vi har en andlig kamp att utföra innan vi får uppleva den eld som Gud har tänt här i Sverige. Elden är redan tänd, säger Gud. I andevärlden är det redan klart. Det finns redan i andevärlden. Men han söker ett folk som är villiga att samarbeta med honom och dra ner denna väckelse. Och då måste vi förstå lite hur det här fungerar i andevärlden. Och ett av de bästa exemplen som vi har här tycker jag i Bibeln är just en strategisk bön. Det är profeten Daniel Och Daniels bön där i kapitel 9, i Daniel kapitel 9. Vi kan läsa där hur han upptäckte den här profetian då, ifrån Jeremia här. 1-3 kan vi läsa först här. I Asveros son Darjeves första regeringsår, han som var av medisk släkt, men som hade blivit upphöjt till kung över kaldernas rike, i hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände: O Herre, du store Gud som inger fruktan, du som bevarar förbund och nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Daniel, han var ju, som vi kan läsa i 6 och 10, är att 3 gånger om dagen så bad ju han och var vänd mot Jerusalem och bad. Och i det bönen hade han säkert bett många gånger för sitt land och bett att det här skulle bli en verklighet givetvis. Och nu visade Jeremias profetia att tiden hade kommit då Gud skulle svara på bön. Och när vi ser hur Daniel reagerar här när han upptäcker detta, kan vi lära oss en viktig sak här om bön. Men mänskligt sett så kunde ju Daniel reagera som så: om Gud har lovat att upprätta Israel vid denna tid, vad skulle det då känna till att jag ber? Gud har ju lovat det. Men Daniel handlade på det motsatt sätt. Han tolkade inte Guds löfte som en befrielse från att be, utan för honom blir det en utmaning att samarbeta med Gud. Och ännu ivrigare blev samarbete med Gud. Han visste att onda makter skulle försöka göra allt för att förhindra att detta löfte skulle bli en verklighet. Vi kan läsa vidare där några verser framåt här i det samma kapitel här. Där säger Daniel: vi har syndat och gjort orätt, varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort ifrån dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till din tjänare profeterna och som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss. Så är det idag med juda män och Jerusalems invånare och hela Israel, både de som bor nära och de som bor långt borta, i alla andra länder dit du har fördrivit dem, därför att de var trolösa mot dig. Ja, Herre, vi med våra kungar, furstar och fäder måste gömma våra ansikten i skam därför att vi har syndat mot dig. Så jag lägger märke till det här, hur Daniel ödmjukar sig här och ber. Efter mänskligt mått så var ju Daniel en av de mest rättfärdiga män som vi har, eller rättfärdiga och gudfruktiga män som vi har i Bibeln. Men som vi kan läsa här, ändå framställer han inte en enda gång sig själv mer rättfärdig än dem som han ber för. Hela tiden så identifierar han sig med sitt eget folk i all deras upproriskhet av folk. Hans rop var: vi har syndat och gjort orätt och så vidare. Allt det där är vi och oss, aldrig det och dem. Så genom hela sin bön intar Daniel sin plats som en av dem som handlat orätt mot Gud. Han gör sig till ett med folket. Här finns ingen själviskhet eller självrättfärdighet. På detta sätt gör Daniel sin bön effektiv genom att han drar in sig själv i den. Hur handlar vi? Identifierar vi oss med den vi ber för? Här har både jag och du syndat, tror jag, många gånger. Och vi gjort oss delaktiga i det förfall som i vårt samhälle och vårt land har kommit in i. Vi har inte sett och förstått vad det är som håller på att ske. Och vi har inte bidit emot detta. Om vi ska få uppleva en väckelse som förvandlar vår omgivning och hela vårt land, så tror jag att också vi behöver börja med att ropa till Herren om nåd för vår försumlighet att be. Vi måste ha klart för att Guds fiende och vår fiende, djävulen, hans huvuduppgift och hans åtrå, hans lidelse är förhindra att Gud ska bli ärad. Och att Gud ska få tillbedjan av oss människor. Om vi går till Jesaja 14, 12-14. Så ser vi här. Det står om Satan här. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa det i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen ovanför Guds stjärnor, ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. När han då blev utkastad här ifrån Guds himmel, för han var ju en ärkeängel ifrån början. Men han byggde upp då sitt eget rike och satte sin tron mellan Guds himmel och jorden för att göra sitt yttersta där, för att hindra att det Gud har lovat ska verkligen komma oss till del här. Så han gjorde allt för att hindra Guds verk. Vi kan se detta tydligt i Daniel kapitel 10 här. När en Guds ängel uppenbarar sig där vid floden Hiddekel och talar här med Daniel. Så står det i den 10:e kapitlet och den 12:e till och med 14:e versen här. Där ängeln säger till Daniel. Frukta inte, Daniel. Ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda och jag har nu kommit för dina ords skull. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Dessa mörkers änglar då gjorde allt de kunde för att hindra att den här ängeln skulle komma igenom med bönesvaret. Men Daniel, han gav inte upp. Han bad sig igenom. Han förstod att det var onda makter som försökte hindra det som Gud hade lovat. Och som hindrade att det här Jeremias profetia skulle bli en verklighet. Så att han inte skulle gå i uppfyllelse. Guds vilja visste han genom Jeremias profetia. Så från Guds sida var allt redan klart. Daniel kopplade samman med Gud. Så Daniels vilja och Guds vilja var ett. Att samarbeta med Gud ger ju alltid seger. Gud har större resurser att sätta in än vad fienden har. Så när Guds ängel blev hindrad där i mellanhimlen, så sände Gud Mikael och han, till hans hjälp. Då hade Satan ingenting att sätta emot. Hur fungerar detta samarbete i andevärlden och oss människor här i den naturella världen? Hur kan vi vara med och påverka det här? Låt oss gå till Uppenbarelseboken, det 12:e kapitlet. Uppenbarelseboken 12. Sen läser jag först 7:e och 8:e versen där. En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Denna händelse kan vara svår att förstå om vi inte om vi inte har sett de andliga principer som Bibeln ger oss. Hur kan änglavarelser föra krig? Och hur kan de som inte dör av sår, hur kan de föra krig? Vad strider de med? Hur kan de besegra varandra? Jo, Bibeln ger klart besked här. Och all andlig krigföring gäller en enda viktig fråga. Ska Guds rike eller Satans rike ha kontroll här på jorden? När änglars krigföring som äger rum i mellanhimlen då är naturligtvis vapnen inte fysiska. Vapnen består här i överenskommen enhet, alltså i en kraft som ligger i samstämmighet mellan mänskligheten och andevärlden. Och vi kan se detta också om vi går vidare några verser här i Uppenbarelseboken 12 och 11. Så står det här att det övervunnit honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Det övervann honom, läste vi här, genom lammets blod och sitt vittnesbörd. Med andra ord, människorna vann seger över Satan genom att proklamera Jesu blod. Att proklamera Jesus seger helt enkelt. Att proklamera den för andevärlden. För han blev Guds eviga offerlamm. Behöver aldrig komma något mer offer. Så det proklamerade ut Jesus seger inför andevärlden. Vi är fria genom Jesu blod. Denna sanning måste djävulen och hans änglar också åtlyda. Och då viker för detta. När vi proklamerar Jesus seger, när vi proklamerar Jesu blod, då får vi också seger i andevärlden. Då måste de ge vika. De måste flytta på sig när vi befaller dem i Jesu namn och genom Jesu blod. Då måste de fly det område som är ockuperat. När jag arbetade i Kenya, jag var ju i Troskinistan där i Migori som bibellärare på bibelskolan där. Och vi brukade ju åka ut ett par gånger om året till ett speciellt ställe där vi fick evangelisera en vecka. Och jag hade haft undervisning om andlig krigföring som Herren ledde mig till att ta upp andlig krigföring. Och jag hade haft, jag tror jag hade 18 lektioner om jag kommer ihåg det. Om detta, så vi hade kommit in i det här om vad verkligen är, hur det fungerar i andevärlden. Och vi fick då en uppmaning eller en inbjudan rättare sagt att komma till ett område där de hade varit en gång tidigare men inte kunnat kommit in. Det var ett par som hade blivit frälsta men de var snart tillbaka i det gamla igen. Det var ett område som var så svårt att tydligen att komma in i. Fienden hade en sån makt över detta område. Han hade ockuperat det här Mohoro Bay som det hette området. Så vi fick en verklig utmaning där. Men nu visste vi lite grann hur vi skulle gå tillväga. Så att vi sa, nu innan vi åker dit och veckan innan så har vi bön och fasta från morgon fram till lunch. Och så hade vi sedan då bara lektioner på eftermiddagen. Och vi började på måndag med detta. Och proklamera alltså att Jesus är Herre också på detta område. Och att det är motståndet som var. Vi visste inte riktigt då vad det var för motstånd. Men på tisdag, när förmiddagen vi höll på och bad, så var en av eleverna där som fick ett profetiskt budskap. Och han talade om då i det budskapet att det var en okult först som härskade över det här området. Så vi började inrikta oss på det här okulta försten då. Och vi befallde henne och lämnade det här området. Och vi proklamerade Jesus seger. För det är ju Jesus, han har ju segrat över hela jorden. Det finns inget, han har ju segrat överallt. De hade inte rätt att ockupera det här området. Det befallde vi och vi proklamerade hela tiden Jesus seger här. Så vi fortsatte bara ropa ut. Du har inte rätt att hålla dessa människor i ditt grepp. För det är friköpta genom Jesu blod. Vi proklamerade Jesus seger och honom som Herre och konung. Och detta höll vi på med. Det var inget märkbart som hände då. Och inte nästa dag heller på onsdagen. Men på torsdagen så upplevde vi bara på förmiddagen där. Vi har kommit igenom. Han har flyttat på sig, den här försten. Vi bara visste att han hade flyttat på sig. Vi kände det var liksom inget motstånd längre. Och det visade sig sen då när vi kom dit att det här, han arbetade genom två trollkarlar som höll hela detta område i sitt grepp då. Men när vi kom dit så var det så öppet. Så när vi kom dit så var ifrån första stund så var det helt öppet. Och vi fick vara med om så mycket under och så mycket som skedde där. De här två trollkarlarna, de hade förlorat all sin kraft och kunde inte göra. Men de kom också och de förstod att det här fanns en starkare kraft. Så de fick vi också be för. Be frälsningens bön med. Och sedan så kom de med all sitt skräp och vi fick elda upp deras skräp där. Och det lossade fullständigt där. Så att under den här veckan då så fick vi be till frälsning med 460 människor där som sedan döptes då. Det blev två församlingar i det området som var helt stängt tidigare. Men vi fick seger i andevärlden. Då blev det också seger här på jorden. Och det fanns inget motstånd längre. Utan det var varenda möte blev andedöpta och det blev helade. Bland annat kommer jag ihåg en skolelev. Hon kommer inte ihåg vilken klass hon gick i nu, men hon hade fått en ögonsjukdom och så hade blivit så gott som helt blind. Men så fick sluta skolan. Hon kunde ju inte vara med längre. Men hon var med på mötet där och fick sin syn tillbaka. Och gick till skolan nästa dag. Det gjorde ju att skolan, många flera klasser och lärarna kom till de här mötena. Fick uppleva frälsning också. Så det blev en mäktig rörelse genom att vi fick seger i andevärlden. Och jag tror vi måste få seger i andevärlden. Då får vi också seger och väckelse här bland oss. Och varför är det på det här sättet då? Jo, de första människorna då, Adam och Eva, de fick ju gudomlig auktoritet att regera här på jorden. Men Satan lurade sig till sig den auktoriteten från dem. Det var därför som Jesus måste då bli människa och befria oss från Satans herravälde. Jesus kom som den andra Adam, som det står, och tog tillbaka regeringsmakten till oss människor. Därför kunde ju Jesus säga efter uppståndelsen där: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå ni därför ut och så vidare. Det innebär alltså att vi får samarbeta med universums herre och konung. Så i hans seger har vi seger över allt det onda. Så när vi inför andevärlden proklamerar Jesus seger, fortsätter att proklamera, då får också den onda andevärlden ge vika. För då vet den här onda andevärlden att vi är renade genom Jesu blod. Och då har de ingen möjlighet att kunna stå kvar. De har ingen möjlighet att kunna verka genom oss. Utan de måste ge vika. Och det måste ge vika, så gör andevärlden, det ger vika när vi står i den här segerpositionen tillsammans med Jesus. Då vet de också att de måste lyda. Och det andliga vapen vi har till vårt förfogande, det är ju Guds ord, det är Jesu namn och det är Jesu blod. Mäktiga vapen som vi har. Och jag var vid ett tillfälle, jag tror det var i Malmö jag var då. När det var en som hade kommit in i, men jag började med yoga tror jag, så har kommit in i det här riktigt new age och var riktigt bunden i det här. Och då ville också pastorn att vi skulle befria honom. Det var ju demoner som rådde där. Och då när vi började be för honom så säger det med en grov röst. Nej, det var en kvinna där var jag. Det var en grov röst genom den här kvinnan, ja. Vid det tillfället. Och som sa så här: Rune känner jag, men vem är du? Och precis när jag sagt detta, så han som var med mig, han blev så rädd, han hoppade bakåt och släppte in en fruktansvärd ande. Så jag fick befria honom sedan. Det är allvarliga saker. Jag hade glömt att bestryka oss med Jesu blod innan. Det är viktigt att vi gör det innan vi går in i kamp med andevärlden. Har vi strykit oss med Jesu blod, då finns det ingenting som vår fiende kan göra. Då är vi i segerposition också. strategisk bön, då håller vi ut till bönesvaret än en verklighet. Efter jag hade haft den här undervisningen i Kenya, jag var ju ute ofta 3 helger i månaden som jag var ute och hade bibelhelger då i olika församlingar där. Och eftersom vi hade ju hela Kenya igen, vi har ju församling i hela Kenya, Trosgrinstan, så var det till olika stammar, det är 52 stammar där ute. Så, och det hade från olika stammar som var på bibelskolan, så fick jag med mig någon som kunde vara min tolk. Och för jag kunde ju inte det språket, utan jag fick ju tala på engelska. Och då tog vi ut dem. Var min fru med, så var det 3 stycken som fick plats i bilen, annars var vi 4 stycken från bibelskolan. Och jag brukar ta ut dem redan på måndagen. Då visste de sin uppgift. Då började de be för det här området, för att bilda oss det här området. Och jag hade inte ett enda möte efter detta sen vi började be loss områdena, utan att det hände mycket under hände och människor blev frälsta och andedöpta och så vidare. Varenda möte. Förut tyckte jag på många ställen var det hårt, det hände inte mycket. Men nu efter vi hade bett loss i andevärlden så fick vi vara med om en sån, ett sån väckelse där, vart vi än kom. Så jag är säker på att det var mer än 1000 som fick ta emot frälsning under den tiden, i alla fall det år som jag var efter detta då. Och hände enormt mycket under. Jag berättade en del om detta också i, vi har fått skriva en bok. När vi var på bönetåget så blev det att jag berättade en del om erfarenhet. Fick vi skriva en bok här och det står Våra liv, ett äventyr. Så berättar en del om vad vi fick uppleva då. Och likadant när vi var nere, vi blev bjudna ner till Kenya för att vara med på en tacksägelsemöte där 2014, över påsken 2014. Och då var det en verkligt stor samling som var på ett stort fält där. De påstår, jag vet inte, men de sa att det omkring 4 miljoner eller kanske till och med över 4 miljoner som var samlade på det det stora fältet som var 1 gånger 1 kilometer. Och det började med att de började lovsjunga, precis som vi gjorde här. Började lovsjunga och lovprisa. Det höll på i 2 timmar innan han som skulle predika kom. Och under den här tiden där i lovsjung och lovprisa, då kände vi bara, det var som att vara i himlen. Det kände bara hur det öppnade upp. Så att det var helt öppet bara. Och under den tiden så bara människor, de upplevde, de retade sig från sina rullstolar. Sådana som kom dit med någon sjukdom, de blev helade. Och ibland en blindskola, det var 19 stycken. Alla fick sin syn. Många av dem hade aldrig sett, de hade varit blinda från födseln. Nu fick de sin syn utan någon bad för dem. Bara själva atmosfären gjorde detta. Och det var ingen som vi kunde se i alla fall åkte därifrån i en rullstol. De gick och körde sin rullstol själva. En sån mäktig ande som det blev. När det blev öppet i andevärlden. Vi kan också få uppleva detta, tror jag, här i Sverige. Vi kan få be igenom och samarbeta med Gud för den väckelse som är på gång. Då ska vi få se också under som sker. Jag tror vi ska få vara med om en mäktig tid framöver. Och när vi går på löftena och vågar stå fast på löftena, då får vi också vara med om detta. I aposteln, jag vill sluta här med Apostlagärningarna 1, där vet vi, ja, jag kan ta först där det står i Lukas 24 och 49. Lukas 24, 49. Jag vet det löfte som Jesus gav här till sina lärjungar här. Lukas 24 och 49. Där säger Jesus: Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Och detsamma säger han sen innan han lämnar dem, så säger han detta en gång till er. Och det står i Apostlagärningarna 1 och 4. vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Och hur förbereder ni sig för det här? Jo, vi kan se i fortsättningen i första kapitlet här, vi går till 12-14 versen där. Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de brukade uppehålla sig. Det står namnen som Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon Ivraren och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor, Maria och vidare hans bröder. Vad handlar det om? Det var endräktig bön. Vad är endräktig bön? Jo, men det är när vi har ett och samma bönämne. De hade bara ett bönämne här. Det var de skulle få uppleva det som Jesus hade lovat. Det skulle de få uppleva. De gav sig inte, utan de bad ner det. De förstod att Herren är en strid i andevärlden. Jesus har lovat det här. Men det är en strid i andevärlden. För att den onde vill ju inte att det ska komma igenom. Vill ju inte att de ska få uppleva det här. Och därför höll de fast och de hade bön här. Det var verkligen strategisk bön, för de höll fast ända tills de fick uppleva det på pingstdagen. Och då vet vi, det var det 120 stycken där som bad. Och då fick de uppleva också hur den heliga ande, löftet, kom. Därför att de höll fast i bönen. De kunde gjort som vi tydligen har gjort här. Att de kunde gjort som så bara, ja men det har ju Jesus lovat det här. Då får vi vänta, när ska det här ske? Ungefär så tror jag det blev nu. Med den profetia som det Gud gav genom skolan. Vi trodde att Gud skulle själv sköta om det här. Men han gör inte något utan han gör det tillsammans med sitt folk. Med oss vill han samarbeta. Så vi vet Guds vilja för vårt land. Från Guds sida är elden redan tänd. Från Smygehuk till Treriksröse och så vidare. Det är redan klart från Guds sida. Men kampen, den står i mellanhimlen. Och Guds änglar väntar på att samarbeta med oss. Och i det samarbetet så kan vi driva bort mörkets änglar från områden, från städer, från olika områden. Det är så rätt det ni håller på med här och ber för olika områden att det får bli seger i andevärlden över dessa områden. Då kommer det också bli seger sedan, så att människor kommer att förstå evangeliet och vad det är frågan om. Vi behöver gå in i strategisk bön för vårt land. Ska vi titta på Hebreerbrevet 10:12 här till sist. Hebreerbrevet 10:12. Hebreerbrevet 12-13 läser vi här. Hebreerbrevet 10:12-13. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. Vem ska göra det? Jesus har redan gjort allt, läser vi här. Han väntar på att hans folk ska lägga hans fiender som en fotpall under honom. Han har ju segrat. Vi får fortsätta proklamera Jesus seger över område efter område. Och det är det som vi har fått ut och som håller på i Sverige. Det blir fler och fler bönegrupper. Och en församling som tänkte lägga ner, för det var bara, jag tror det var 8 stycken i var församling uppe i Norrland. Men de fick ta på de här cd:erna och började praktisera det här som jag hade undervisat om. Idag nu 4 år senare så tror jag vi är 40 stycken i församlingen där. De behövde inte lägga ner, för de började praktisera det som Gud har sagt i sitt ord. Och vi får stå på ordet och börja praktisera detta. Och få se att vi har seger när vi proklamerar Jesu namn. Proklamerar Jesu seger. Proklamerar Jesu blod inför andevärlden. Då har vi seger. Och det är det vi måste göra för att få seger också här på jorden. Jag brukar göra så i bibelskolan alltid. Är det någonting som är oklart? Ni får gärna ställa frågor till mig. Om det är något som är oklart så ska jag försöka att förklara. Är det något här som ni tycker att det är oklart utav det jag har talat om så? Och vi kommer att få vara med om mycket, tror jag. Det är många som har kommit in i det här med New Age idag. Hade senast nu förra söndagen en man som har kommit in i det här, kristen, som hade jobbat ut sig och försökte på egen kraft och komma tillbaka och fick då fick en rekommendation om att han skulle börja med yoga och kom in i det här yoga, och så fick en lärare där också som förde in honom i det här, som vi vet, det här med mantra. Det är ju hinduiska gudar det här. Han blev så fullkomligt fattig det där, så han kom till psyket på det viset och fick fruktansvärda mardrömmar och så vidare, som vi fick befria med dig. Jobbiga demoner det där att befria ifrån. Men vi kommer få ju vara detta. Då måste vi veta och ha detta i ryggraden, att vi har seger genom Jesu blod, och vi har seger genom vad Jesus har ju vunnit för oss. Och vi måste proklamera Jesus seger och befalla de här makterna, binda de här makterna och befalla dem att lämna, så de får bli fria. Alltså det är kristna som går in på det här, förstår inte vad yoga är, att det kommer från hinduismen. Till och med kyrkor som kan släppa in yoga. Vi måste börja varna för detta. För det är verkligheter, det här onda andemakter som ligger bakom det här. Jag kan inte säga mer om detta, men vi har fått uppleva en hel del utav detta redan. Hur många som har blivit bundna i det här. Men det finns frihet. Det finns frihet. Men jag tror att detta vi får räkna med, att vi får vara med om. Kanske inte blir riktigt så, vad säger, tysta möten kanske ibland. Utan ibland blir det lite högljudda möten när de här demonerna skriker ut ibland. Men det får vi inte bli rädda för, utan vi måste stå fast på Jesus seger. Och vad hjälper det, men jag har kommit in i det här. Det var egentligen inte det jag tänkte tala om idag, för jag har talat om det, hur vi får seger i atmosfären. Men vi, när detta börjar, så kommer vi också få in människor som har kommit in i sådana här svårigheter. Men då måste vi veta att vi har seger. Och vi är segrare. Och att vi är renade genom Jesu blod. Och att vi då också stryker oss med Jesu blod innan vi går emot de här demonerna som då finns i det här. Det finns inte i deras ande, de finns i sinnet och i kroppen kan finnas. Är det någon som ni har frågat? Ja. Jo, det är det. Där är det mer uppenbart på något sätt, och de manifesterar sig ofta redan i mötena, de här andemakterna. Man får befria dem direkt alltså då. Men här är det mer gömt på något sätt och dolt. Och det är väl också det att den onda andevärlden har fått sån frihet på något sätt här i Sverige. Vi har släppt efter. Vi har inte sett vad det är som håller på att hända i vårt land. Utan det onda har fått ta en sån stor plats helt enkelt. Där Jesus skulle ha den platsen. Så vi måste ta tillbaka. För Sverige håller på att bli helt ockuperat av onda krafter. Och det måste vi alltså ha tillbaka. Och det finns ingen annan väg att gå än att vi måste samarbeta med Gud. Det gör vi genom bön och proklamera då Jesus seger. Det är det vi måste proklamera inför andevärlden. Jesus seger. Och att vi är renade i hans blod. Så de kan inte göra något med oss. Men vi måste proklamera seger. Och vi måste ta tillbaka område efter område. Som nu har blivit. Och vi ser hur det går. Vi får snart inte ens vara i skolorna. Som nu har det varit tal om detta. Att, ja, de är på en del skolor får inte ha avslutning inom kyrka och så vidare. Det är en efter det andra. Och vi måste också veta detta. Att om vi talar om muslimer. Att det är en andemakt i detta. Så vi måste se till att verkligen den andemakten också får. Vi får seger där. Då får vi också seger sedan. Vi har fått vara med och döpa ganska många muslimer nu i Jönköping. Och vi har fått bedja igenom. Vi har väl döpt, tror jag, drygt 50 i detta året, muslimer, ja. Och vi har i vår kyrka också, vi har 8 muslimer som bor intill vår kyrka, i ett hus intill kyrkan där. Och det är nu alla 8 är frälsta där och är med. Vi har seger, men vi måste förstå att vi får proklamera Jesus seger och verkligen stå fast i Jesus seger. Ja.
När du säger att ska bestryka oss med Jesu blod.
Ja.
På vilket sätt gör du då?
Jag bara säger så här. Nu stryker jag mig med Jesu blod. Och det kan man göra också. Det ofta gör vi det när vi ber på morgon. Så säger vi stryka mig med Jesu blod. Jag stryker mina mina barn och vi stryker vår familj helt enkelt med Jesu blod. Vi tror på blodets kraft och vi har sett också hur det har verkat. Och jag har ju talat ju en gång här i Pingkyrkan här. Jag gick ut på närradion här med om vilken beskydd vi har i Jesu blod. Och då var det en kvinna som hade lyssnat på det här och sen bara några dagar efteråt så kom hon med bil till Nässjö och skulle ta ut pengar där i en automat där. Klockan var 9 på kvällen då. Hon stannade bilen och gick till automaten och ta ut pengar där. Och precis när hon hade fått fram pengarna så var det en som kom bakom henne och bara tog pengarna ifrån henne. Men då hade hon detta som hon hade lyssnat till. Så hon säger bara... pengarna är skyddade av Jesu blod, så i Jesu namn släpp pengarna. Och han slängde pengarna på trottoaren och försvann sen i en bil med rivstart iväg. Så det fungerar. Ja. Mm. Det är skydd vi har i Jesu blod. Ja. Så jag skulle kunna ha flera vittnesbörd om detta. Och jag fick tala om detta flera tillfällen i Kenya. Jag hade detta bland annat på en pastorsdagar. Och sedan ville jag, du måste komma till vår församling och ta det där om blodet. Och det är så starkt, det är så starkt med Jesu blod. Och han var tolk som var med mig då. Vid ett tillfälle, han skulle åka ner till Masajerna och skulle byta buss klockan 12 på natten in i Nairobi. Då kom det en och ryckte ifrån honom hans väska. Och sprang iväg med hans väska. Men han hade det här. Han hade tolkat mig så många gånger. Han hade liksom i ryggraden. Så han sa bara. Jesu, den här väskan är skyddad av Jesu blod. Så i Jesu namn släpp väskan, sa han. Och han släppte väskan och sprang. Allt man kunde iväg. Det här fungerar när vi vågar tro på det. Vi kan få proklamera. Och vi får också pröva det här. För vi har en sån styrka i Jesu blod. Det finns en sån kraft här. Mm. Så vi behöver inte vara rädda. Vi är beskyddade av Jesu blod. Kommer någon vill göra oss något, vi får ta till oss blodet och blodets beskydd. Då kan de inte göra något. Jag var med om det en gång när det var en kvinna skulle befrias. Och den gång glömde jag också detta med Jesu blod. Där jag bara befall den här makten. Och jag fick en knytnäve. Höll på att gå i däck. Nästan som en, ja, en nock. Men då kom jag på detta med Jesu blod direkt. Och jag sa, jag är skyddad av Jesu blod. Så sen kunde jag gå in nära henne. Hon försökte gånger att skydda mig. Hon kom inte emot mig. Det måste ha varit en mur emellan här. Hon bara slog ett par gånger i luften där. Och sedan så kunde vi befria henne också. Mm. Vi har en underbar kraft i Jesu blod och Jesu seger. Är det något mer annars vi tar och tacka Herren? Ja, Jesus, vill bara tacka och prisa dig. Vi tackar dig för din underbara seger. Det är en seger för alla tider, Herre. Du behöver inte göra om detta. Det är en seger som vi läter för evighet. Och tackar att vi får leva i denna seger. Herre, tack för den nåd att vi har fått uppleva detta. Fått uppleva denna underbara frälsning. Och få leva det underbara liv som du har för oss, Herre. Tack, Herre, för att du ska också välsigna församlingen här, Herre. Med en framgång, Herre. Med att få bedja loss också i den här staden, Herre. Vi får bedja loss område efter område. Och att kunna inta område efter område. Och få se att dessa onda makter som ligger över, de får ge vika. Och vi på det viset får uppleva också hur människor förstår evangeliet. Och verkligen tar till sig detta. Får uppleva denna underbara frälsning. Herre, jag bara prisar och tackar dig. För att du ska gå fram här på ett mäktigt sätt också här i Vetlanda, Herre. Tack för den seger som du har vunnit också över varje människa som finns här. Segern är ju fullbordad. Det är bara detta att de får veta vad de verkligen äger och har i dig, Jesus. Tack för att vi får proklamera din seger. Tack för seger i Jesu namn. Amen. Kan jag berätta en sak till? Vi har ju jobbat ju nere på Teneriffa i 4 år. Och vid det tillfälle där så var det en kvinna som kom i ett år. Och hon sa att hon var ju frälst med hennes man. Han var, som man sa, ateist. Han tyckte det var så löjligt det här hon höll på med, att hon gick till kyrkan och gick på möten och allt detta. Då. Men sen nästa år då så kom han med. Och så blev det så att kvinnan blev sjuk och hon bad honom att han skulle ringa upp till vår på bibelskolan där på Teneriffa och be att ville komma ner och be för honom, för henne. Men han tyckte att det var dumt, det är bättre att gå till en läkare. Varför ska de be för det? Det kommer ju inte fungera ändå, menar han på. Men i alla fall så blev det slut att han ringde och ett par åkte ner då. Och sen var vi andra på bibelskolan där uppe, var samlade och jag ledde den samlingen och upplevde det bara. Hur den helige ande sa till mig att jag skulle be för mannen. För kvinnan, hon skulle bli helad. Jag skulle be för mannen, det här var en lördag. Jag be att han följde med henne på gudstjänsten nästa dag upp till som vi hade uppe på skolan. Och mycket riktigt också, hon blev helad och han följde med upp till gudstjänsten. Och när jag hade haft en enkel predikan om Jesus, så han förstod vad evangeliet verkligen var för någonting. Så när jag gav en inbjudan så var han första att räcka upp handen. Han ville bli frälst. Och sedan så fick jag och Iris, min fru, och vi pratade med honom efteråt. Och då sa han så här. För jag läste bland annat ett bibelord då, som står i Andra Korinterbrevet. Det står så här i Andra Korinterbrevet 4:4 är väl jag. Andra Korinthierbrevet 4:4. Ja, jag kan ta 3 och 4 här. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. För han sa så här när vi pratade med honom. Det här är ju självklart, sa han. Jag har inte förstått det här förut. Jag har varit med på möten, jag har varit med på möten, sa han, i 17 år har jag varit med då och då på möten, men jag har inte förstått det här överhuvudtaget med evangeliet. Men då sa jag till honom att, är det inte så här, så jag tog fram det här bibelordet, att du har varit störd hela tiden, du har inte kunnat koncentrera dig på mötet. Och precis så, sa han, är det. Så att nu fick han uppleva alltså att han var fri, för vi hade ju bett då innan att just han skulle vara fri ifrån den här andemakten, precis som det står. Vi bad ut det här som står här i 4:4. Och att han skulle vara fri. Och då förstod han vad evangelium var för någonting. Och då började han få nöd för anhöriga han hade, som han egentligen tyckte han hade lurat och så vidare. Som vi fick be för där. För nu stod han fast. Och Gud har humor ibland. För att när han kom hem så var det redan utannonserat att ateisten och biskopen i Göteborg skulle vara på ett radioprogram. Så det här som höll i det här radioprogrammet, han skulle ju då ha dem emot varandra. Men nu börjar den här ateisten vittna om Jesus. Han blev precis ställd, den här reporten. Jag skickade ner den här kassetten sen till oss, så vi fick göra. Han blev fullständigt ställd. För han, det han hade förberett, det gick ju inte av. Han var ju, han tillhörde ju Jesus, så att han och biskopen, det blev väldigt konstigt egentligen här, där han vittnade om Jesus istället. Att ateisten vittnade om Jesus. Och biskopen hade ju förberett sig också vad han skulle säga emot det här då. Men det blev väldigt konstigt på det sättet. Men Gud har humor. Nu fick han möta, bli frälst först, och sedan hände detta. Jag tror att det var hända mycket också här i Vetland. Vi var med om märkliga grejer, saker i fortsättningen, där Gud ska ha äran för allt, för det är han som gör det. Vi kan inte göra mycket utan honom, men som medhjälpare får vi vara med om märkliga ting. Ja. Är det någon som vill ha den här boken? Kostar 150 kronor och det går, allt går till bönetåget, så vi har inget för det själva. Så att, och det här också är från bönetåget egentligen. Det kostar 50 kronor styck, kostar de här, och vi måste sälja hela för att vi behöver, för att få hela budskapet så att säga, så behöver vi de här fyra CD:erna i så fall. Och då tar jag upp, det här var ju bara en koncentrat. Det här kommer lite mer att säga lite utförligare här i den här kassetten då. Eller i det här, rättare sagt, scenerna då. Ja, jag tackar för mig. Gud välsignar allesammans.